Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Hej och välkomna hörni. Detta är ju Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Våran lilla podcastprojekt som vi gör sedan 170 veckor tillbaka eller någonting sånt, va? Kan det vara det, Mattias?
Ja, ja, men det stämmer bra. Lite drygt, 175 kanske.
Ja, du ser. Ja. Men vem räknar när man har roligt?
Ja, ja.
Vi extra roligt är ju att vi just den här terminen också har en sponsor, en poddpartner i Saveland. Där du alltså kan låna in pengar i sån, för som de i sin tur sedan då lånar ut till människor som behöver företagskrediter eller andra typer av lån. Sen möjlighet med sån peer-to-peer eller vad man ska kalla det för finansiering. Mm. Som ett komplement. Som du, jag brukar säga, man ska ju inte lägga alla ägg i samma korg när det kommer till sitt långsiktiga sparande. Och då brukar folk tänka att man både ska ha en Sverigefond, en Europafond och aktier. Men det är ju samma, det är ju samma korg det.
Ja, det är ju samma. Och jag tycker man ska ha en global indexfond. Men det har vi pratat igen. Det är några andra.
Det är ett annat program.
Ja. Det är ett annat program.
Men sen kan det vara smart att komplettera med lite annat. Jag har ju kompletterat med guld och silver och lite fastigheter. Och du har kompletterat med lite annat. Och inte minst så finns det ju roliga investeringar man kan kliva in åt andra håll. Och kunna hjälpa människor med finansiering och dessutom få en bra avkastning på det. Det är ju Savelands idé. Och vi tycker gärna att ni går in och tittar. Och har ni frågor till dem, ställ dem till oss. Så kommer vi framföra dem här och se om vi kan hjälpa till och utvärdera och puffa.
Ja, men precis. Gå in på saveland.se, läs på, kolla och återstår du frågor så skicka dem till charlieochmattias@gmail.com så lovar vi att ni kommer få ett svar. Alla som mejlar oss får alltid svar. Så att det är bara att köra på.
Men man måste skicka till charlieochmattias@gmail.com. Finns inte en matthiasochcharlie@gmail.com? Den har inte reggat, va?
Du var ju noga med att ditt namn skulle stå först.
Det är lite orättvist. Det är lite orättvist med tanke på att det är du som läser dem först.
Så
att
men jag tar det.
Du är ju en sån
ödmjuk kille. Det är okej, liksom.
Ja, det är ju härligt.
Perfekt. Du,
vi har ju en sån jättespännande gäst idag.
Ja, men vi har ju det. Och det var ju också så att vi vart uppvaktade utav den här organisationen som vi ska få höra mer av. Vi vart ju otroligt nyfikna på det här och hur man liksom kan vara klimatsmart, alltså att man ska liksom leva ett klimatneutralt liv och att det är ett sätt att att man kan spara och leva efter det här. Och vet vi väl alla om det här laget att vi borde göra någonting, men vi gör inte tillräckligt helt enkelt. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande att höra här. Så därför har vi med oss en av medgrunderna som heter Cecilia Lindén. Varmt välkommen till podden!
Tack snälla, vad kul att vara här.
Det är ju en klen applåd när vi är så två personer på lite håll. Men får leva med det. Hur är dagsformen?
Ja, men det är bra tycker jag. Ja. Jag har fått cykla lite här längs med vattnet på morgonen. Väldigt härligt.
Finns det något vackrare än Stockholm, en fin där solen skiner och vinden värmer?
Ja, det var fantastiskt.
Ja, mysigt. Det missar du, Mattias.
Ja, det missar jag.
Ja, som fortfarande är nere i torpet. Men jag har ju hört att det går ingen nöd på dig där borta heller.
Nej, det är ju fantastiskt. Det var ju liksom innan corona, eller när den började härja. Och faktiskt innan, det var inte så att jag flydde Stockholm och stack och smittade ner en massa sörmlänningar. Utan jag drog i god tid och har sen blivit kvar. Så att jag är väl inne på fjärde månaden nu eller någonting sånt där.
Har du noterat några personlighetsförändringar av att liksom Har du blivit mer ärnstig eller mer mindfulness eller ett med naturen? Eller liksom, har skägget börjat fågelbo och grejen? Eller
ja, allt det där. Fast det gick ett par månader och jag lät skägget växa. Men sen så sa min fru att skulle du få regelbunden besök så lär du nog få ta bort det där nu. För det såg inte bra ut.
Jag var så orolig vart den här meningen var på väg. Ska du få regelbundna besök? Det var det.
Ja. Uh-huh. Ja, nej men så är det. Nej, men jag har verkligen, alltså det har ju varit otroligt häftigt, om man nu ska prata lite klimat och så. Landstället har varit för oss att vi har varit väldigt mycket på somrarna, men sen så har vi ju regelbundet åkt på vintern. Men då har man ju inte, alltså man har gjort det man behöver göra liksom. Man klipper gräset och man sköter de grejerna. Men det har ju varit så här, en smått religiös upplevelse för mig att få se liksom, från våren när det börjar knoppa tills det är dags att odla, och nu har jag liksom, jag har odlat så mycket och det är så häftigt och jag nästan känner mig lite självförsörjande på något sätt, fast det är inte riktigt såklart, men ändå så där att man går och hämtar sin sallad och sina morötter och spenaten och ja, men det är ju super super häftigt och jag känner mig så lyxigt att jag får testa på och verkligen bara vara på landet. Och då har ju varit en otrolig tragik med hela den här coronahistorien, men det har ju varit samtidigt då utifrån ett egoistiskt perspektiv för min del, så har det varit en otroligt häftig resa. Och om inte minst också med att man kan köra saker digitalt. Vi har kunnat podda som vanligt och man kör videomöten. Jag har inte behövt åka omkring med bil. Alltså så här, ja, men jag tycker att det har varit tänkvärt. Man verkligen har fått, ja, jag har fått med många tankeställare och har trivts. Och liksom bara att vara med sig själv. Det har vi skojat om tidigare, Charlie, att du har ju alltid varit väldigt duktig på att åka på olika saker, olika retreats och bara vara saker och vara själv och sådär. Har jag tyckt liksom, fasan, vad håller på att lägga pengar på sånt där trams. Medans jag nu liksom någonstans har väl fått vara i en enda lång bara vara på något sätt. Jag vet inte, jag tycker det är skithäftigt.
Vad tar du med dig då? Kommer du fortsätta?
Ja, jag kommer definitivt, ja men absolut, det gör jag. Och jag tycker det är häftigt, jag tror det var han Ricky Gervais som sa så här att det är konstigt när vi bara konsumerar och handlar det vi behöver, så håller jorden på att gå under. För det tänker jag på, att jag köper ju bara det jag behöver. Alltså, och det är inte så mycket man faktiskt behöver. Och det tar jag nog med mig också, det här att man sätter värde på andra saker. Och naturen är ju ball alltså. Det är ju häftigt.
Det är en t-shirt som väntar på att tryckas. Naturen är ball liksom.
Ja, men det är verkligen så. Och jag är jag menar i grunden uppväxt på vischan, så att jag har väl inte så långt till att
skogvaktarson,
ja, precis. Ja. Så visst har jag väl det, men jag har alltså det var ju 25-30 år sedan som man, eller ännu mer, och då när man var mindre så brydde jag mig inte så mycket. Jag har väl liksom, nu har man ju börjat notera, jag börjar till och med lära mig olika fågelarter och så här. Jag ska inte överdriva det hela, men faktiskt, det har hänt något. Det har varit otroligt häftigt, faktiskt.
Det är ju väldigt härligt om fler får samma upplevelse, tänker jag mig. Att efter det här, det är många som är i en tuff situation, men det är nog många också som kanske känner att kommer jag någon gång vilja åka in till jobbet 5 dagar i veckan igen, nu när det funkar så bra? Jag kanske kommer vilja fortsätta sitta ett par dagar i veckan hemma. Och också att så här, vi verkligen värdesätter naturen, tror jag. Och så här, hur viktig den är runt omkring. Och att det blir rätt trångt nu när alla ska ut. Jag har hängt en del i Nackareservatet. Och det har ju varit liksom folkstorm där. Och då inser jag har ju verkligen insett värdet av natur, nära natur. Och hur viktig den är.
Hur ser din vardag ut? Vad består liksom livet av?
Ja, min...
Inom så här normalfall.
Ja, okej. Okay, ja. Nej, men min vanliga vardag är väl rätt så vanlig. Men den är väldigt klimatsmart. Men den är... Jag cyklar till jobbet 3 dagar i veckan. Jag brukar jobba hemifrån en dag för att hinna rensa undan. Måndagar känner jag så här skönt att det inte blir avbruten. Och då får jag koll på allting, blir jag inte stressad. Jag var sjukskriven för utbrändhet för några år sedan, eller under en kortare period. Så jag känner att det ger mig ett lugn att bara få beta av allt på måndagar och ha koll på vad jag ska göra under veckan. Och sen så jobbar jag 80%, så jag är ledig på onsdagar. Så tisdagar och torsdagar och fredagar brukar cykla in till jobbet. Och det som är fantastiskt är också att så, vi jobbar ju 6-timmarsdagar. Så det betyder att min dag, vi har det rätt harmoniskt hemma. För både jag och min sambo är hemma när vi äter frukost på morgonen. Vi sover oftast tills vi vaknar, vi behöver inte ställa någon klocka. Så är båda med och hjälper till att få iväg barnen. Och sen så, nu vi har en 7-åring och en 3-åring. Nu börjar det bli bättre, men innan var det rätt svårt att laga mat själv också om man kom hem. Och nu, eftersom det är 6-timmarsdagar, då är båda hemma. Så en kan hänga ute på gården medan den andra lagar mat. Så hänger en med barnen. Så att otroligt, jag tycker det är en rätt så harmonisk vardag. Och sen så, ja, försöka träna lite. Och men det blir väldigt mycket tycker jag med det här. Vi är ju väldigt mycket med våra grannar och folk i närområdet. Vi har också lagt upp hela vårt liv efter det. Vi har ingen bil sedan några 6 år tillbaka. Så att alla aktiviteter som våra barn får gå på, det är aktiviteter som finns där. Och det, vi bor i Hammarbyhöjden, så det är ju så här, det finns ju mycket. Hammarby, fotboll, parkour, ja, men Fryshuset har en del aktiviteter. Och jag går på Hammarbygymnasterna, har vuxenträning. Mm-hmm. När man får liksom...
Vuxenträning, man får träna sig hur man äntligen gör för att bli vuxen.
Ja, ja, men precis, det har jag behov av.
men vi måste ju någonstans, jag måste ju ändå höra så här, för den här, alltså, varför ni är här är ju för eran, vad ska vi säga, kan man säga organisation. Ni drog igång 2017 och hette Go Climate Natural.
Neutral. Att man ska neutral. Bli klimatneutral.
Mm. Exakt. Mm. Och du måste ju berätta om eran, kan man säga organisation? Är det rätt uttryckt? Eller?
Alltså vi är ju ett företag, ett initiativ, ett socialt företag. Där i början vi funderade på om vi skulle vara en ideell organisation eller inte. Men efter...
Just det. Men då får du berätta lite om, du måste berätta om företaget så vi alla får en bild av vad ni gör och varför du är här.
Nu kan vi inte prata gymnastik längre. Det är bra att vi har någon.
Nej, nu måste vi gå på, ja. Precis, så är det.
Ja. Okej, okay. Jo men jag hade väl någon viss oro för klimatet ett tag tillbaka innan vi drog igång och hade börjat minska mitt avtryck. En snittsvensk har 9 ton i utsläpp av växthusgaser per år och jag hade 12 tror jag, 2016 och så började jag minska det så jag kom ner i 2 ton men jag kände, så här, när jag tittade runt jag jobbade på Adidas Group då och jag, både så här, bland mina kollegor och vänner så var det inte så många andra som hade liksom börjat agera på det här utan man fortsatte som vanligt och så då kände jag mig lite stressad över det, Trump blev vald, det hände väldigt mycket som inte var så positivt. Och så jag funderade på så här, hur det jag gör är bra, men hur ska jag kunna påverka andra? Och i samma veva så min sambo, han klimatkompenserade för sitt företags alpresor, tror jag, varje år. Och han var inne där och såg han så här, men det här borde gå att göra bättre. Det här med klimatkompensation, det är så här komplext, man fattar inte vad det är. Varför är vissa projekt dyrare än andra? Och jag ska komma ihåg varje gång att gå in och klimatkompensera. Så han sa, men det här, han hade massa idéer på det här. Kan jag förbättra? Så när vi kom hem med vårt andra barn då 2017 från BB så var det ett väldigt snällt barn som typ sov hela tiden. Det var väldigt oväntat. Så då satte han sig ner och började koda och ta fram den här produkten som han ville ha. Och efter de här ungefär, när han gick tillbaka till jobbet igen efter de här 2 veckorna så tror jag att han slängde ut något rätt så snabbt. Det var ungefär färdigt direkt men, och twittrade om det. Och så började folk signa upp på den här tjänsten. Och då hade vi rätt snabbt 25 personer som varje månad betalade pengar till oss. Eller till hans privata konto. Vilket inte var så bra då. Men det var ju så här test. Minimal viable product har jag lärt mig. Att MVP för mig är det most valuable player från basketvärlden. Men för honom inom produkt så är det så här, minsta... möjliga liksom, den här produkten funkar, den är inte perfekt men vi testar den. Så han gick tillbaka till jobbet och då tog jag vid och då, det är då en från start var det en prenumerationstjänst för att klimatkompensera för sin livsstil och det, vi var väl unika då, jag tror inte det fanns någon annan sån tjänst vad jag kände till, inte globalt heller. Och enkelhet, det skulle vara superenkelt, så du går in och beräknar ditt avtryck och det tog liksom en minut att svara på tre frågor, medan om du gör det någon annanstans tar det 45 minuter och diffen är väldigt liten i resultatet. Och sen så blir det, varje månad dras det pengar motsvarande ditt avtryck som då finansierar projekt i andra länder för att minska energianvändning eller för att bidra till förnybar energi som solceller, vindkraft och så. Så det var lite grunden. Och rätt så snart hörde en annan person av sig och sa okej, okay, det här är fantastiskt, får jag vara med? Så var vi tre personer som gjorde
det här. Vad var största utmaningen i att dra igång ett sånt projekt?
Oj, det var väl svårt att säga. Delvis att så få fler människor. Vi satte ett mål på 1000 personer rätt så snabbt. Det var ju svårt. Att, så här, hur ska vi nå ut? Och vi var föräldralediga halva tiden var. Så att jag la ju någon dag i veckan på det här. Så det var väl en utmaning. Och sen sätta oss in i något som var helt nytt för oss. Det här med klimatkompensation. Men jag tror främsta grejen var ju att nå ut. Jag skickade ut en pressrelease efter några månader som gjorde att vi fick en del press. Och sen så var vi med i lite olika tidningar och då fick det lite mer fart. Och Henrik som också var med då väldigt tidigt, han är någon form av... Jag känner inte till honom, men han är någon guru inom agilt och lint, lean coaching. Så han hade ett väldigt stort nätverk globalt. Så han twittrade om det och då fick vi helt plötsligt in folk från väldigt många olika länder. Så jag tror att vi har folk från 40 i länder drygt som är med i tjänsten. Men det var nog största utmaningen.
Tror jag. Wow, vad häftigt. 40 länder, det är otroligt ju.
Ja, det är jättekul.
Jag tänker så här, var är vi egentligen med klimatkompensation? För jag kan ju hoppa lite när jag tänker själv. Som vi pratade om innan, så både jag och Mattias är ju engagerade i klimatfrågor på olika nivåer, på olika sätt. Både liksom i grejer men också liksom i vår egen konsumtion och hur vi tänker. Men ibland känns klimatkompensation för mig som den bästa, sämsta lösningen om man säger så. Lite som att jag går in på en krog och beter mig som ett svin men jag dricksar mycket på vägen ut så de åtminstone kan städa efter mig på något sätt. Liksom. Bäst, ska vi behöva klimatkompensation? Vore det bättre om vi hade företag som tog ansvar för hela sin produktlivscykel? Att vi hade, alltså så här, bäst vore om jag skulle kunna köpa, tänker jag, vad jag än köper för någonting så vet jag att prislappen är satt på ett sätt så att det tar hand om och skapar liksom, helst ett positivt klimatavtryck, punkt slut. Liksom. Mm. Snarare än att jag ska behöva gå och be om ursäkt för det jag har gjort. Liksom, är du med på vad jag menar?
Mm,
det är liksom lite dubbelt det där med vill vi ha ett samhälle där vi köper oss fri och så fortsätter vi åka på långresa till Thailand och sen så kan man liksom fläska upp pengar och sen så känner jag mig som en bra människa ändå.
Mm.
Eller ska vi stanna hemma och liksom... Mm. Amen,
ja, alltså det vore ju så
skönt. Det här
måste
du tänkt på.
Ja, om man kunde köpa sig fri vore ju det fantastiskt. Om vi bara kunde betala och fortsätta som vi gör. Mm. Det vore ju jättehärligt. Det går inte. Jag var rätt skeptisk till klimatkompensation i början och förstod inte riktigt hur det funkade. Och nu är jag ju extremt insatt jämfört med för 3 år sedan. Det är väldigt få... Det finns lite studier. Det finns inte jättemycket studier. Men de studier som finns på företag och på privatpersoner visar att de företag och privatpersoner då, som klimatkompenserar, de minskar sina utsläpp, företag främst då kanske, minskar sina utsläpp mer och snabbare än företag som inte klimatkompenserar. Och jag tror det finns 3 studier på privatpersoner just när det gäller en direkt koppling till klimatkompensation. Vi gjorde en egen användarundersökning också. Och då var det 0 som sa att de använde klimatkompensation som ett sätt att öka sina utsläpp och liksom bara fortsätta som vanligt. Vi har väl sett klimatkompensation lite som att det är så många som inte gör någonting. Jättemånga som är oroliga, men de vet inte var de ska börja. Så då har vi sett klimatkompensation som ett sätt att börja göra någonting. Alltså, tryck inte bara på en like på Facebook på ett liksom, inlägg om att klimathotet är allvarligt, utan gör något faktiskt. Och då har vi sett lite foot in the door-teknik, att om du börjar göra något bra för klimatet och att betala 40-100 spänn i månaden, det har de flesta råd med, det är liksom en öl, då gör det att vi också, du får reda på vilket klimatavtryck du har och vi kan börja inspirera och peppa människor att göra mer, och att det är så här större trolighet att du gör mer när du redan har börjat göra något bra. Och, så att det finns egentligen inte riktigt några belägg för det här att klimatkompensation skulle fungera som ett avlatsbrev. Det som är väldigt bra också, det är ju som du säger att vi för produkter, vissa företag gör ju det här redan, att de säljer klimatpositiva produkter, att de tar ansvar. Vi kommer ju behöva fortsätta handla mat. Det är många saker som vi måste fortsätta ha, kläder och sådär. Kanske inte lika mycket och vi borde betala mer för det. Men det har gått så långt nu. Det finns så mycket koldioxid uppe i atmosfären. Så att vi behöver nolla så fort som möjligt och sen så börja liksom plocka ner det med hjälp av då kanske naturliga kolsänkor som är träd eller biokol eller liksom andra sätt. Men det har gått lite långt så att vi behöver klimatkompensera, och de pengarna, det finansierar en omställning i världen. För om vi ska klara Parisavtalet och de här två, hålla oss under 2 grader, då så snabbt som möjligt, men absolut senast 2050, det är inte jättelångt kvar tills dess, då behöver vi ha tagit bort all kolanvändning i världen och liksom nästan inte använda någon olja alls. Och idag så består så här energisystemen av, jag tror att det är 87%, drygt 80% av världens el energiförsörjning är fossilbaserat. Så att de här pengarna som man betalar då, det är en jätteviktig finansiering för att så här, ekonomiskt initiativ för att få igång såna här projekt världen över som ställer om energisystemen.
Men om 40 kronor är allt som krävs för att klimatneutral, varför har vi bara inte en klimatskatt på 40 kronor? Det lilla påslaget på liksom, du vet, lägger vi ju på varje tank bensin, så har du ju 40 kronor med råge på liksom bara på, ja men det är ju nästan, ja men förstår vad jag menar. Mm. Om det är 40 kronor, varför har inte staten bara satt av 40 kronor per svensk och månad och sen så kan vi gå tillbaka och fokusera på någonting annat? Det låter ju som, det är ju så lite pengar i sammanhanget av vad vi rör oss med. Det är olika för olika människor, men jag menar, även för världsbefolkningen skulle vi ha råd med att alla i världen på något sätt hade en höjd skatt med 40 kronor om man bortser från den fattigaste miljarden liksom. Och så skulle vi inte behöva sitta här i panik i Parisavtal och grejer. Liksom.
Nej. Det är ju intressant. Jag tror ju så här, klimatkompensation ensamt löser ju inte allt. Det är en så här hygienfaktor lite. Vi betalar,
men det skulle skapa resurserna kanske för att lösa.
Ja, precis.
Allt.
Ja, men det finns massa olika idéer på större lösningar. Och koldioxidskatt är ju en. Och de testar ju den i Kanada. Och så betalas den ut. Jag vet inte exakt hur det fungerar. Men de som då handlar mest, de får ju betala en högre skatt. Men sen så fördelas den ut jämnt. Så att du tjänar på att inte ha så högt avtryck. Om du handlar mindre så kommer du få en större återbetalning. Eller du betalar mindre skatt och så får du en lika stor återbetalning som den som har betalat jättemycket. Så att det är ju så härligt initiativ. Jag har inte riktigt följt upp på det. Jag vet inte hur det går. Men det finns nog jättemycket att göra där, tror jag. Men det som
om man ska återgå till ert företag då, rent krasst här. För jag känner så här nu, det vi pratar om, jag tror vi alla är överens om att vi ska vara klimatsmarta. Alla är ju medvetna om det här liksom, och större eller mindre utsträckning. Men som för ert företag då, för jag var ju inne och gjorde det här testet hos er på er hemsida. Där man kan se hur mycket, ja, vad är mitt klimatavtryck? Och så kom vi fram, då skulle jag då betala 50 kronor per månad som kom fram här. Och de pengarna, de går till er och de investerar ni i miljöprojekt. Är det så det funkar liksom?
De pengarna, vi står egentligen på 3 ben. Så att de pengarna stöttar först den mängden koldioxid eller det avtrycket du har. Det är lika mycket undvikna ton någon annanstans betalar de här pengarna, står de pengarna för. Men de står också för att vi ska kunna inspirera och peppa människor att minska sitt avtryck. För det behöver vi göra. Så länge vi inte har lagar och regler och politiker som driver det, så behöver vi liksom underifrån börja jobba på att minska vårt avtryck. Och sen så också mobilisera människor, det är lite de 3 benen som vi jobbar utifrån. Så dina pengar går till allt det egentligen.
Ja, just det. Och vill man då veta vad det här, för er som inte vet vad klimatavtryck är, för det visste inte jag heller att det fanns ens ett sånt ord. Men då går man ju alltså in då på er hemsida och så testar man då, där man får fylla i hur man bor och vad man har för uppvärmning och vad man åker för typ av bil och om man äter kött och hur mycket kött. Och, alltså det är gjort på ett par minuter som sagt. Och då får man ett klimatavtryck där. Så vi ska väl bara lägga till det här så att ni kan vara med, ni som lyssnar. Det är otroligt häftigt och spännande att se, tycker jag, vad det landar i liksom.
Ja, jag tror också en fördel är, vi håller på att utveckla den här sajten hela tiden och vi har ju som sagt, vi har gjort det medan vi har varit föräldralediga och det är först nu vi har ett team på plats och nu händer det jättemycket. Och på sikt, jag tror också att bara att göra det här så kan ju du se att okej, med mitt högsta, största avtryck, det kommer från min mat. Ja, men då är det där jag ska lägga min tid och energi på att förändra om jag också vill vara med och bidra till att vi klarar Parisavtalet. Eller är det liksom att jag kör jättemycket bil eller är det att jag flyger jättemycket. Så du ska kunna se att det här orsakar mina största utsläpp och det här jag kanske borde lägga tid och energi på att förändra någonting.
Det där känns ju så himla viktigt, för det är ju svårt, va? Att lista ut. Ibland så känns det ju som att ja, men nu har vi elcykelbidrag här då, och så sitter jag och inte ifrågasätter, eller jag ifrågasätter det, men jag klagar inte, men liksom, är det verkligen i ett land som Sverige där alla bilar har avgasrening och liksom vi har kommit så långt ner, är det verkligen fler, om man tittar på hur många miljoner det är, jämfört med att investera dem i liksom vindkraftparker i en del av världen där man inte tar hand om detta överhuvudtaget. Alltså så här, hur det är så många myter kring miljön där jag tycker det är svårt att urskilja. Vad är bäst bang for buck? Det känns som om folk slår sopsorterar ihjäl sig och sen har man inte tagit 5 minuter att klimatsäkra sina pensionspengar, trots att pensionspengarna säkerligen skapar 10, 20, 30 gånger mer påverkan på klimatet än huruvida man la mjukplast och hårdplast i 2 olika kartonger eller inte. Vilket jag inte säger att man inte ska, jag bara säger, om man nu gör en sak, vad är det egentligen som gör skillnad liksom?
Det är superviktig poäng. Och jag tror att det handlar också om hur vi har blivit skolade in i ja, men liksom, hur myndigheter har sagt vi har blivit fantastiska på att återvinna. Det är ju jättebra, vi kanske inte ska sluta med det, men om det är någonting som, alltså, jag tror att någon sa att att återvinna i 20 år motsvarar en resa till Thailand. Så om du återvinner på grund av klimatskäl, men då kanske du ska titta på om du ska åka till Thailand vartannat år istället för varje år. Eller har du gjort någon beteendeförändring eller någonting som
och nu frågar senaste... ju rätt person, för Mattias har ju både bytt till elbil, har solpaneler på huset och är vegetarian, så att
wow, det är fantastiskt.
Om jag ska hylla dig kompis så kan jag
jag äter faktiskt lite kött, men ja, nej, men jag har gjort väldigt mycket, och för mig var ju kurvan när vi satte solpaneler här i torpet, så kommer det ju ta 10-11 år innan jag har rent ekonomiskt, innan det vänder. Men det känns ju superbra i magen att ha satt de här. Och jag är skitstolt över den där panelen. Jag går ju och tittar på dem varje dag. Men jag tror att man inte vet riktigt hur kan jag liksom minska mitt avtryck på riktigt. Och hur får jag mest effekt? Vad ska jag göra då liksom?
Känner du igen den här problemställningen?
Det var ju lite därför vi drog igång det här. För att säga, okej, de här mikrovalen i vardagen, det är liksom, för det första genererar det jättemycket stress och det gör ju kanske att man blir handlingsförlamad. Så det var lite därför vi sa, man börjar med att beräkna ditt avtryck och klimatkompensera. Sen kommer vi försöka guida dig vidare. Vad borde ditt nästa steg vara? Ja, men det är ju, vi ställer ju bara frågor kring det som har det största avtrycket. Inte var någonstans du köper dina tomater. Så att kanske, för mig är det ju väldigt... Jag tänker så här att om jag väljer istället att äta vegetariskt några dagar i veckan, då behöver inte jag fundera på så här, vart har den här tomaten producerats. Sen finns det ju andra anledningar att du kanske vill uppmuntra din lokala odlare. Det finns ju andra hjärtefrågor som man kanske bär på. Men om du bara vill göra något bra för klimatet, ja, men gör det enkelt för dig själv. Byt ut all köttfärs till veggofärs. Ett jättebra enkelt första steg. Eller ät vegetariskt en dag i veckan. Men gå inte, jag tror det blir för komplext. Det är det som gör att vi blir paralyserade. Vad ska jag göra? Det är för komplexa frågor. Så då gör jag ingenting. Och vi måste göra någonting. Så att, ja, det är en jättebra fråga. Men jag tycker, alltså, jag vet inte. Vi hoppas ju med det vi gör att kunna visa på att det här är det viktigaste. Vi vill bara visa att det här är meningsfulla saker du kan göra för klimatet. Gör inte det andra nu, utan sätt fokus på de här. Välj en som du tycker känns lite härlig att göra och så gör den.
Men skulle vi kunna få då så här, topp 5-listan på för en sån svennebanan som mig, vart borde jag titta för att på riktigt, om jag nu vill halvera mitt klimatavtryck innan fredag liksom, är det möjligt, och vad ska stå på listan att jag ska gå hem och inventera liksom?
Ja, men det är väl möjligt, tror jag. Vi får se. Men det är ju, för det första, det här är ju helt kontextberoende. Alltså, bor man någonstans där man måste åka bil jättelångt för att ta sig till jobbet, då sitter du i en helt annan situation. Så att det här, bor man i en storstad, då finns det ju lite andra möjligheter. Så att det ena är ju ja, men cykla till jobbet eller åk kommunalt om du har möjlighet under den här veckan fram till fredag. Så ställ bilen.
Mm. Den har jag gjort med, men jag kör elskoter ibland. Hur miljödåligt är det då? Är det okej? Okay,
det är väl bra. Hur har du förnybar energi till den? Eller energi med bra miljöval när du tankar den?
Jättebra. Den tankar jag inte. Är det en sån här som jag bara jag tänker tar laddar. Den på stan? Det har jag inte kollat på okay. Vad de har.
Det är inte din egna?
Mm. Nej. Jag försöker undvika att köpa saker om det går.
Ja.
Som en del i den processen också.
Då blir det nog svårt att halvera ditt avtryck. För du har redan så lågt avtryck, tror jag.
Okay.
Mm. Men, så att du,
så bil, transportfrågan då? Vardagstransporter, det är en.
Du skulle kunna höra av dig till de här skoterföretaget och säga, så har ni el med bra miljöval?
Ja. Och det kommer de betydligt påverkan om jag har grön el eller annan el.
Som man räknar idag. För att det är lite komplext med de här certifikatsystemen här. Men egentligen om du väljer grön el eller man kan säga då den här resten av elmixen fördelas på alla som inte har gjort ett val, så det betyder att du får kanske fossil el från när vi importerar el, då är det du som får den på ditt samvete. Men det är kanske inte egentligen det som kommer ut ur din kontakt, men så transportfrågan är ju en grej så här, tänk på den. En annan är maten, och där är det ju jättestor skillnad mellan att äta nötkött och andra saker. Och så shopping.
Men du sa du nötkött, sa du. Alltså, menar du att det är någon skillnad på olika sorters kött? Kyckling eller gris eller nötkreatur? Är det någon skillnad? Mm.
Ja, men nötkött är ju värst av flera anledningar. Det kommer ju rätt mycket metangas ur kossor. De håller ju på idisslar och rapar mycket, och så behöver man mark för dem. Så att nötkött är väl det köttet som har högst utsläpp. Och kyckling har väldigt lågt. Så det är ju samma sak där igen. Så här, har man inte en hjärtefråga när det gäller djuret och liksom att så här, för jag tror att kossor generellt sett har det bättre än vad kyckling. Det finns ju många vinklar i det här.
Så är det för mig, till som visuellt.
Ja, men det är det här som är så svårt. Ja.
Men ska du bara tänka klimatmässigt och du känner att jag vill inte äta vegetariskt, då är kyckling ett bättre alternativ. Det har ju lägre klimatavtryck. Så att, man får försöka inte göra det så komplext. Det går ju att ta in antibiotikafrågan och allting i det här. Men om man bara tittar på klimatet så är det relativt enkelt. Så att ja, kött har olika avtryck. Nötkött har det absolut högst.
Och om man tittar på skalan, liksom, nötkött, ekologiskt nötkött, inte nötkött alls. Hur mycket bättre blir om jag har ekologiskt? Det blir bara marginellt bättre, kan jag lika gärna.
Och jag tror själva klimatavtrycket...
Nu skulle du på något sätt vara expert.
Ja, precis. Jag tror faktiskt att klimatavtrycket är samma.
I stort sett opåverkat.
Jag tror det, ja. Mm. Däremot så har du ju en annan djurhållning. Mm. Och jag gissar också att naturbetat och ekologiskt nötkött är bra för biologisk mångfald. För de är ute på ett annat sätt. Det finns andra, men jag är ingen expert på det där. Men jag
tror för klimatmässigt... För vi skulle hålla det enkelt. Ja. Enkelt är det bara skippa kon.
Skippa kon.
Eller helst skippa köttet några dagar i veckan.
Exakt. Om det inte klarar alla. Ja, men om du ska till fredag här nu, få ner ditt, så käka veganskt helst liksom, fram till fredag. Ja, men du får gärna gå hem och kolla över vad det är för el hemma.
Mm.
Och ta bra miljöval. Då det gör stor skillnad. Vad har vi mer på listan? Jo, men flyg såklart. Om du har tänkt att köra en liten weekendresa. Ja, det är kanske svårt.
Ja,
men den har ju
ändra min plan möjligtvis.
Men om man tittar på det här som du sa, Mattias, om plasten när man är i Grekland eller någonting. I Sverige så är plast, vi har ju inte ett jättestort problem med plasten, och vi återanvänder plasten när vi använder. Vi behöver ju dem till våra sopor eller till våra blöjor eller vad som helst. Men flyget står ju för en väldigt hög andel av svenskars utsläpp. Inte globalt om man slår ut det på varenda invånare, men av oss har vi ett otroligt stort avtryck. Jag tror i snitt är det 1 ton av de här 9 tonnen per person. Men egentligen är det ju väldigt många i Sverige som inte flyger heller. Så när jag flög mycket så hade jag ju rätt många ton per år.
Det är ju min miljöskurkgrej, är ju att jag flyger mycket eftersom jag har en del av mitt liv i Sverige och en del av mitt liv i Spanien. Och det klimatkompenserar jag ju då förstås. Men det är ju, det tar ju en vecka om jag ska köra ner för att liksom, och det, men eller så får jag bara sluta ha ett liv i Sverige och bara vara i Spanien.
Tänker man, ett sätt är ju också att, och det kanske du redan gör, det är ju att tänka, alltså inte slentrian åka, utan man tänker, men nu åker vi ner, nu är lite som Mattias och Nyköping, nu hänger jag här i, jag kanske jobbar härifrån en månad, och så kanske jag kan, du kanske kan dra ner med 25% per år. Det gör ju stor skillnad. Så det är sådana tankar. För jag tänker också, när jag byggde upp mitt liv, vi köpte sommarhus på Ingarö, vi kan ta oss dit på, ja men, när vi har bil och har en sån här bildelnings- eller sandflit eller någon form av sån tjänst, så tar det 35 minuter och annars tar det drygt en timme. Och vi har ju alla våra aktiviteter, så vi har ju verkligen byggt vårt liv kring att vi hänger en del i Sunne på somrarna, men då kan vi ta tåget dit. Så vi har byggt upp vårt liv kring att kunna vara väldigt klimatsmart utan att ha gjort några uppoffringar, tycker jag. Vi har ju ett fantastiskt liv. Men många har ju redan en sommarstuga någonstans långt borta dit man måste ta bil. Det går ingen tågförbindelse. Och liksom ett sommarhus i Spanien. Men då får man ju fundera på istället, kan jag tänka lite annorlunda? Kan jag åka lite mer sällan och vara borta lite mer längre?
Ja, bra.
Ja, och någonstans så tycker jag också det här att problemet med det här med att vara klimatsmart är att det är skadligt för miljön, fast under ganska lång tid. Man känner så här, ja, det spelar väl ingen roll vad jag gör idag. Liksom, det gör ju ingen skillnad ändå. Och flyget går ju ändå. Om jag inte hoppar på det eller inte, så kommer de ju ändå åka. Och så där. Och det kan man ju känna med den här med liksom coronahistorien som har varit, att när det plötsligt blir enorma konsekvenser, att åker du nu till Italien så är risken att du smittar eller blir smittad. Då har vi ju verkligen stannat upp. Och det får man väl se det som det positiva ändå med det här. Att man har sett verkligen att det funkar ju. Man måste inte åka utomlands. Jag vet ju några kompisar som alltid har åkt till Alperna under påsken. Liksom. Och sen som plötsligt åkte till Kiruna istället med tåg. Och insåg så här, ja men det var ju skitbra. Och jag har ju faktiskt varit i Alperna. Jag behöver inte se det så många gånger till. Men det är ju liksom det här allvaret. Jag menar, skulle någon, om man dog om man rökte 10 cigaretter, så skulle ju folk inte röka, helt enkelt. Men med klimatet är det så här, det känns som att det är så långsamt, och vad gör det för skillnad om jag gör och så där. Det är det här vi måste få fram. Alltså, men fan, börja nu. Det är nu det händer. Vi måste tänka på våra barn och generationer under och så där. Men det är väl den här, det här konsekvenstänket som vi måste få in i huvudet på folk. För det känns kanske bättre att skicka en hundring till UNICEF där man ser barn som svälter. För det gör de här och nu. Eller har sjukdomar. Medan att klimatet tänker man, ja, men det ordnar sig. Det här kommer nog att... Ja, förstår du vad jag menar? Alltså, det är väl det som måste vara utmaningen, att få folk att fatta att det är dags nu. Vi måste göra någonting nu.
Ja, alltså du har helt rätt. Jag tänker mig bara, om man jämför med corona, så redan, alltså rätt så snabbt känner man sig, men nu är det väl lugnt. Att nu kan man börja, det verkar inte vara, alltså i början var vi så himla duktiga. Jag har hållit mig hemma jättemycket och jobbat hemifrån sen start. Men sen efter ett tag känns det som att, men det händer, vi har väl koll på det här nu. Eller liksom, man anpassar sig väldigt snabbt till en ny vardag, men också att det här hotet känns inte lika allvarligt nu, förutom om man pratar med någon som jobbar på sjukhus, för då är det lika tufft där. Och jag tänker, så att så snabbt som, i alla fall i min värld, som man kanske börjar tänka att corona, ja men vi kan nog börja röra oss lite mer nu och våga ta lite större risker. Det är ju ännu svårare med klimathotet då, för klimathotet är ännu mer liksom okonkret. Och jag såg någon jämförelse med någon som sa så här, skulle du sätta ditt barn på ett flyg där risken för att det skulle störta är så här stor? Eller liksom att det finns en risk överhuvudtaget? Ja, men det skulle man ju förmodligen inte göra. Men det är det vi gör just nu, för att det är så svårt att förstå konsekvenserna av att vi inte gör någonting. Det är så långt borta. Fast det är inte så långt borta längre. Men det är det vår känsla är. Så att vi ser det inte riktigt. Och blir det lite varmare. Nu längtar man ju nästan tillbaka till den här jättevarma sommaren i Sverige. Det var väl inte så jobbigt. Det skulle väl vara härligt att ha en sån här varm sommar igen. Vilket var jättetufft. Så att det är en jättestor utmaning att förstå det. Men,
och fortsätta. Liksom, hålla kanske fortsätta ut. Vara rädd. Men fortsätta... Jag såg en jätteintressant dokumentär, kanske påverkat mig mer än någon annan. Jag har sett just om hur rädsla och kris och sådana saker funkar, och just det här att det är visuellt. att använda det här exemplet, att skulle du sticka ner handen till en chefer som stod och skällde, så skulle du säga aldrig, men du, folk sticker gaffeln i brödrosten varenda morgon för att få upp skivan. Och då ska man ändå veta att i stort sett ingen dör av schäfrar, och över 1000 personer dör av brödrostar och gafflar varje år. Därför, ja, men därför att elchock dör man ju av hundar. Alltså, så här, det är klart att det händer, men därför att, och vad är skillnaden då? Varför är vi rädd för att flyget ska ha terrorister explodera och inte rädd för att trilla omkull och slå ihjäl oss på stan, trots att betydligt fler trillar ihjäl och slår ihjäl sig på stan än dör i flygolyckor. Därför att det ena är visuellt. Man kan så tydligt se, bam, blodet sprutar. Det är också liksom corona. Nu är folk väldigt rädda för man kan se folk hostar och dör. Men att vi skulle kunna, om vi överreagerar, hamna i en situation där vi är tillbaka i en depression ekonomiskt. Där det skulle kunna få många fler människor att dö. Av det sen till följd av att vi har tagit överdrivna mot, vilket jag inte säger, jag ska inte döma om vi tar eller inte, men det är inte visuellt liksom. En finansiell depression, det låter ju bara som om jag är en sån här siffernisse som vill ha flera miljoner som pratar om det, för det är inte lika visuellt som man ser så här. Här är ju en mormor som på riktigt hjärtat stannar på. Och så tänker jag att det är med miljön också, det är ju lätt att vara rädd när någonting verkligen händer, och jag vet inte om rädd är rätt ord här då, men det är ju svårt att hålla någon typ av riskmedvetenhet över tid. Man åker förbi en trafikolycka, då saktar man ju alltid ner och kör försiktigare. En halvtimme kanske. Sen tittar man ner på visan, så kör man lite för fort igen. För att...
Men det är därför tror jag också, den här diskussionen om man kan lägga det här på privatperson, eller så här, individer. Kan vi verkligen lägga ett ansvar på att, ja men du Charlie, du ska dra ner ditt klimatavtryck till 2 ton för att vara i linje med Parisavtalet, eller 1 ton till 2050. Du kanske kan ha det som en utmaning under ett år att nu ska minska, men sen det är svårt att hålla uppe det. Det behöver vara regler, vi behöver få till normer att så här gör vi. Vi har vi tar tåget på vår konferens för att det är såna höga skatter. För vi tar inte flyget längre när vi åker på konferens med jobbet exempelvis. Att det blir vissa normer att alla har solpaneler, alla nya, nu vet inte jag om det är bästa, men till exempel att de flesta nya hus som byggs som har ett optimalt läge för att ha solpaneler. Ja, men de ska ha solpaneler på taket. Så att det inte blir att det här är på individnivå. För jag tror att det är svårt att hålla ut så länge. Att liksom, när du ser några andra som flyger till Frankrike, till något härligt ställe, då är det bara upp till din egen moral att du ska, nej men jag ska kämpa emot. Jag ska vara hemma den här sommaren också. Och, ja. Så att det är utmanande. Och det är jätteutmanande att måla upp de här bilderna som... risken är ju när vi visar på bilder på så här kan det vara, de här översvämningarna, så här kommer det, det här blir vanligare och vanligare, de här värmeböljorna, det gör ju inte att folk väljer att agera heller, utan det gör ju att man får panik och bara...
stänger av.
Ja, exakt, inte vill se det här. Så det är jättemånga utmaningar i den här frågan. Så det jag tycker skönast, det är ju så här att, ja men gör någonting, det är då jag kommer ur den här paralyseringen. Jag gör något. Ja men jag kan påverka mina politiker, försöka stötta dem som gör, som, det finns ju tydligt vissa politiker som inte gör någonting för klimatet, och det finns de som gör det. Och om ditt parti inte har liksom är intresserad av de här frågorna, men mejla dem så här, jag tror att det är skillnad. Jag hörde lyssna på någon bank som sa att de så fort, om de får in, om det var det här kanske ni har koll på, om det är 10 personer sa han bara som påpekade någonting, så var de tvungna att ta upp och kolla på den frågan. Så att det kanske har större så här, politiker tvingas ju lyssna på dig på något sätt. Och speciellt om du blir flera personer till slut.
Ja, men sen tror jag också mycket på det här som du säger, Cissi, det här med att man börjar göra någonting. För jag känner nu, bara för att jag har bytt åt elbil eller om det var solpanel eller vad det nu var, att tar man första steget så blir man ju ganska stolt och lite mallig över att man faktiskt gör saker. Och det vill man ju hålla i sen på något sätt. Jag vet inte, man blir inspirerad av att ta det här första steget, att i alla fall sätta igång och bara veta vad man har för avtryck liksom. Och börjar man så är det också lättare att fortsätta. Så att jag vet inte, jag tror att man någonstans måste man ju börja och ta några steg och försöka hålla ner det, så tror jag. Och så berättar man stolt för sina kompisar och sen i bästa fall så blir de inspirerade och sen så har vi det liksom i rullning, att det ska vara en del av vår vardag att man faktiskt tänker på klimatet. Så gör det ju stor skillnad. Så att ja. Men vart ska man gå in då? Eran hemsida. Man kan gå in och få veta vad man har för avtryck där ju.
Ja, då går man på goclimate.org.
Perfekt.
Och ni har bytt namn, om man kanske, ja, eller hur var det nu,
precis.
Då?
Vi började, och vi testade så många namn i början, jag kommer inte ihåg allt, men vi landade i Go Climate Neutral först för att vi upplevde att vi behöver vara klimatneutrala. Men sen, allt eftersom, så insåg vi att det räcker ju inte att vara klimatneutral. Nej, det behöver ju bli positiva, som du pratade om. Ja. Ja. Och så då kände vi väl mer och mer att, ja, men Go Climate.
Så det är det bara mer... Go Climate.
Ja, exakt. Mm. Mm.
Coolers. Mm.
Go Gud, vad spännande. Vad kul. Ja, det här är spännande.
Och ett tips tillbaka till er som inte var på din lista, så tror jag att så här, kolla om vi kan göra någonting kring spar. Det långsiktiga sparandet. Pensionssparandet skulle jag gissa ligger långt, eller gissa, jag vet att det ligger bra långt över elcykeln i den faktiska klimatpåverkan var vi sätter våra. Och då frågar man människor om varför klimatpolicy kring sina pensionspengar, så tittar de flesta på en som att man är dum i huvudet, för man har inte ens tänkt tanken att det faktiskt är ett enormt kapital där som antingen kan jobba för att göra gott, eller jobba för att göra ingenting, eller jobba för att till och med göra dåliga saker. Liksom.
Och det är så rätt lätt att ändra.
Ja, det är ju jättelätt.
Ja, för visst, pensionssparandet nu är ju väldigt enkelt, ja, att välja fossilfritt, ja, om du går in på BRPPM. Nej, vad är det?
Ja, du kan gå in där. Det finns ju en samling av vad du har alltihop också. Så att jag menar, så. Det finns många
Minpension.se.
Mm. Just det. Och jag såg också på Avanza, där jag har min tjänstepension, där kan man ju se väldigt mycket om det är liksom vapen, och i stort sett alla fonder, tror jag, redovisas. Och de redovisar också vilka som gör bra grejer för klimatet. Så att då kan man välja de som faktiskt inte bara försöker att inte göra dåliga saker, utan faktiskt gör bra saker. Också bidrar till den här omställningen och en bättre framtid.
Mm. Snyggt.
Ja, men coolt.
Jättebra. Stort tack, Cissi, för att du kom till oss, och fortsatt lycka till med ert företag / organisation, får man ändå säga att det är också. Så att, ja, fortsätt kämpa och gör det bra jobbet ni gör. Jag är djupt imponerad.
Ja, tack snälla för att jag fick komma. Kul att höra om era klimatsatsningar.
Ja, cool.
Ja, tack. Bra. Tack.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.